Välkommen till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring med Håkan Sundliden och vi håller på med Romarbrevet. Vi har kommit till del 29. Vill du lyssna på till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Tiden är inne för bibelförklaringen från Romarbrevets 8:e kapitel, men vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får samlas i ditt namn, att vi får komma inför ditt ansikte, att vi får lyssna efter din röst. Herre, vi tror och bekänner att du talar till oss genom vittnesbördet, genom ordet som du har gett oss. Herre, vi är så tacksamma att vi har tillgång till Bibeln, att vi har tillgång till utläggningarna som Paulus gjorde och som har bevarats för eftervärlden. Vi ber att du ska använda den här texten till att utföra ditt verk ibland oss. Att bygga upp oss både tillsammans och enskilt. Framförallt här att du ska leda oss på den rätta vägen. Att du som har börjat ett gott verk i oss, du ska också fortsätta det in till den dagen då allting ska fullkomnas. Vi överlåter den här stunden i dina händer i tacksamhet och i tron att du verkar. Amen. Jo, vi är i Romarbrevets 8:e kapitel. Vi har alltså gått igenom vers för vers och kommit så pass långt. Nu var jag tvungen att ringa här till Ingrid och fråga hur långt vi hade kommit egentligen. För jag hade varit lite osäker på var vi slutade förra gången. Men om jag har förstått det rätt så är det som så att vi har gjort de fyra första verserna, som ju samtidigt var en sorts avslutning kan man säga på 7:e kapitlet. Det är en viktig upptäckt. Så 7:e kapitlet handlar inte bara om den kötsliga naturen eller om lagens påverkan på den kötsliga naturen, utan den ska läsas i ljuset utav de här fyra första verserna. Där det då står att det inte finns någon fördömelse för de som är Kristus Jesus. Och där det står att det är en ny lag som är lagd i våra hjärtan och som nu är verksam. Nåja, sen kommer vi då, och det hade vi nog gjort förra gången också, börjat förra gången på nästa avsnitt som är verserna 5-8. Och jag tror att vi hade läst dem och att jag hade sagt någonting ganska kort, men att vi inte hann färdigt utan fick avbryta så att säga mitt i. Och därför så ska vi backa här, jag repeterar de där fyra punkterna. Och så ska ni få några bibelställen. Vi slår inte upp alla bibelställen som ni sen får i kompendiet. Men några bibelställen ska vi slå upp. Och så får vi se om vi kommer in på vers 9 och följande. Då är det så här, om man sätter in det i sitt sammanhang, att verserna 5-8 kan nog betraktas som en förklarande parentes. Därför att om du kommer ihåg här från vers 1, 2, 3 och 4 så handlar det då om att vi är insatta i Kristus, att livets andes lag har börjat verka i oss och ibland oss. Och så står det då i vers 4 att lagens krav uppfylls i oss som inte lever efter köttet utan lever efter anden. Och så kommer det i vers 9, ni lever efter anden och så vidare. Där fortsätter resonemanget. Men däremellan vers 4 och 9, alltså verserna 5-8, så verkar det som en liten förklaring. Därför att det som står i verserna 5-8, det är hur det blir när man lever efter sin kötsliga natur. Och sen så kommer vers 9-11, hur det blir när man lever efter anden. Så de där två styckena kontrasteras emot varandra. Så i kompendiet så har jag gjort en liten rubrik för verserna 5-8. Rubriken lyder, de som lever efter sin kötsliga natur. Alltså det är inledningsorden på 5:e versen. Och sedan när jag kommer till vers 9, en ny rubrik. De som lever efter anden. Så de kontrasteras emot varandra. En sak som jag har funderat över och som jag tror kunde kanske tjäna som en förklaring. Det är det här med att, eller om jag bara talar utifrån egen erfarenhet, jag ska låta det vara osagt. Men om jag tänker tillbaka på min ungdom, För decennier sedan när jag höll på med det här och försökte förstå det här i förstone, då hamnade jag i den tankebanan att nu har jag blivit en kristen. Men nu ska jag kunna välja då att vandra efter anden eller att vandra efter köttet. Och så kunde jag höra i våra karismatiska sammanhang om sådant som är köttsligt. Och det var ju lätt att känna igen sig i det. Och så tänkte jag att jag är en köttslig människa. Och så kommer man ju under, då är man under lagen på en gång, va? Man är ju underläge och du kan aldrig liksom arbeta dig upp till att bli en andlig människa. Felet är, grundfelet med det, att det blir på det sättet, är alltså att man inte är trygg i sin identitet. Att jag är en kristen, jag är i Kristus. Utan man tänker, som det felaktigt har låtit i våra lutherska sammanhang, att man är både rättfärdig och syndare. Ungefär som man vore kluven, att man är både Guds barn och inte Guds barn. Och då får man den här kampen. Och jag tror inte jag säger för mycket om jag säger att det är många, många kristna långt in i våra sammanhang som lever i den här kluvenheten. Om man nu speglar sig överhuvudtaget i Guds ord. Det är ju många som inte gör det. Men är man en seriös kristen och vill ta sin tro på allvar, så är det lätt alltså att göra ett feltänk och hamna i detta. Att man är både Guds barn och inte Guds barn. Nu ska jag inte tjata mer om det, därför att det har vi talat så flera timmar om. Men det är alltså viktigt att förstå att vi är i Kristus Jesus. Men med tillägget att vi fortfarande har kvar vår köttsliga natur. Men i grund så är vi ju Guds barn. Vi är accepterade utav Gud i och med genom Jesus Kristus. Vi är accepterade, vi är i Jesus Kristus sådana vi är. Med våra svagheter, våra sjukdomar, med vår tillkortakommande, med vår köttsliga natur. Nu har visserligen det fällts en dom över oss. Och den domen säger naturligtvis att vi är Guds barn. Vi är befriade och vi är Guds barn. Men det säger också död åt den köttsliga naturen. Alltså precis det där som Jesus Kristus själv gick igenom i sin död och sin uppståndelse. Död och uppståndelse. Precis det mönstret går igen i var och en av oss såsom kristna. Men det som är viktigt för oss, det är att förstå att vi är i Kristus Jesus. Vi är Guds barn. Vi är andliga människor. Vi är födda på nytt. Och vi har en kallelse att vandra i enlighet med det. Vi är inte köttsliga. Så det står här i vers 5 till och med 8. Det handlar om de som är köttsliga. Alltså i den meningen att de inte är kristna. Och därför så, de som lever efter sin köttsliga natur. Det är alltså de som inte är kristna. Nu kan jag inte gå igenom det här en gång till. Men i första Korintierbrevets andra kapitel, från vers 14 till och med 19, så är det en ganska tydlig förklaring av det här. Jag säger det, men eftersom jag har sagt A får jag väl säga B. Men där står det om lite olika översättningar. Men det står att de är oandliga och de är andliga. Och så står det i den gamla översättningen, så står det inte oandligt, och så att de var själiska människor. Till skillnad mot de som var andliga människor. Det är alltså icke-kristna och kristna. Och det är samma tankar som finns här när han talar om den köttsliga naturen. De som lever efter den köttsliga naturen, det är människor som inte är kristna. De som är kristna, de lever ju efter andens kallelse. Ja, och sen så skriver Paulus, och det är väl här ett litet aber som man kanske ska ha med också. Han skriver där i första Korinthierbrevets tredje kapitel, så säger han i första och andra versen: men till er i Korintierna så kunde jag inte tala som till andliga människor, utan fick tala som till köttsliga människor. Det betyder alltså inte att de är köttsliga, men det betyder att de beter sig som om de vore köttsliga. De är andliga människor, de är kristna människor, ska vandra efter anden, men de beter sig som om de inte vore det. De beter sig som vore de köttsliga. Det vill säga att det finns alltså en möjlighet efter det att man har blivit en kristen och blivit kallad att vandra efter anden, så finns det en möjlighet fortfarande att göra motstånd emot andens kallelse. Det finns en möjlighet att slå in på fel väg. Och därför så ber Jesus oss att vi ska be, inled oss icke i frestelse. Eller inled oss icke i prövningar som leder oss bort ifrån dig. Det är vad som ligger i den bönen. Så möjligheten finns där. Men det är inte det, återigen, det är inte så att när jag nu har blivit ett Guds barn och är i Kristus Jesus, då kan jag välja att följa anden eller att välja köttet. Det kan jag egentligen inte alls välja, därför att jag har inget val. Jag måste följa anden. Jag tillhör inte längre mig själv. Jag tillhör Herren Jesus. Han utövar sitt herravälde i mig. Det är kallelsen. Jag kan inte välja att följa honom ibland och ibland inte. Den möjligheten har vi inte. Utan vi har gått på andens väg och den är så att säga enkelriktad. Trots det så kan vi göra sånt som är fel, för vi är fortfarande syndiga människor. Vi har fortfarande köttslig natur. Men i grund, själva drivkraften måste vara Guds ord och Guds ande. Ingenting annat. Jag tror att Paulus här, som ni har hört jag säger nu, andlig och köttslig eller själslig och andlig och så. Jag tror att man måste komma ihåg att för Paulus var det kanske inte så att man var kristen eller inte kristen, utan de flesta då, särskilt innan Paulus, men även under Paulus tiden när han skriver Romarbrevet, så har han ju massor med människor som är, de är ju judar. Och Paulus kan inte diskvalificera judarna genom att säga ni är inte kristna. För Paulus, han har ju inte infört någon ny religion i den meningen, där man måste vara precis sådan som han är. Utan han laborerar egentligen inte med beteckningar som icke-kristna, judar, judekristna, hednakristna, kristna som är andefyllda, kristna som beter sig köttsligt. Utan han har, om vi säger så här, här är judar och greker, judar och hedningar, det är lika. Frågan är sedan om de är placerade i Kristus. Och är de det, då ska man också vandra efter anden. Så enkelt är det för honom. Så med det sagt då, och det här är ju nödvändigt för att vi ska kunna förstå fortsättningen, så kan vi läsa om det här, de här verserna 5-8. Och då alltså som en beskrivning av de som lever efter sin köttsliga natur. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Och det här är ju då, vad jag förstår, de som följer sin köttsliga natur, sin syndiga natur, kan inte behaga Gud. Det måste ju vara människor som inte är kristna. Det måste vara människor som inte har frid med Gud, som inte är Guds barn. Det är ganska uppenbart. Nu finns här i de verserna som jag läste här fyra stycken, vad ska vi säga, uttryck för de här två olika, alltså det är inte två olika livsstilar, detta med att vara köttslig eller andlig, utan det är ju två olika sorters liv. Det är ju ett liv utan Gud. Och det är ett liv i Gud, med Gud. Så det är två olika sorters liv. Inte bara två olika sorters livsstilar. Det tar sig uttryck naturligtvis i olika livsstilar. Men problemet är inte att vi beter oss olika, att vi har olika livsstilar eller olika kulturer. Ifall vi har hinduisk bakgrund, kommer från Nepal, eller om vi är hedningar, eller om vi har vuxit upp i ett kristet sammanhang. Alltså det är inte det som är avgörande, utan frågan är, vem tillhör du? Tillhör du Herren Jesus Kristus? Eller tillhör du dig själv eller någon annan? Det är där skillnaderna går. Men inte desto mindre så tar det här sig uttryck då på fyra olika sätt enligt de här verserna. Och det första, det är då våra värderingar. Det står här på grekiska phronein, det är översatt med tänker. Alltså de som lever efter sin köttsliga natur, de tänker phronein, de tänker på det som är av köttet. Och de som är lever efter anden, de tänker på det som hör till anden. Så, eller som Jesus säger, det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det som vi har i vårt inre, det som är våra värderingar, det är det vi gör. Det vi gör avslöjar våra värderingar. Så det här är ju rätt så viktigt. Det är på ett sätt en liten måttstock på oss själva framförallt. Kanske inte att använda mot andra, men åtminstone använda på oss själva. Hur ser mitt liv ut? Vad är det jag gör? Vad är det jag tänker på? Vad är det som är viktigt? Därför det visar vad det är för sorts liv som ligger bakom. Vilken drivkraft som ligger bakom. Jag har då skrivit upp här, vi kan ta dem. Det är två bibelställen. Det är första Korinthierbrevet 13:11. Ja just det, det var den där versen. Det är ju det med kärlekens väg. Det är det kapitlet. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek och så vidare. Där står det i vers 11. När jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Om vi nu slog jag upp det här därför att det var det ordet från nej här. Men om man förstår det här i sitt sammanhang så är det alltså när jag var barn, det vill säga medan jag var lärjunge, innan jag hade nått fram till målet, blivit bemyndigad, innan jag blivit en kristen. Innan det så tänkte jag som ett barn, förstod som ett barn och jag kunde inte handla på annat sätt. Men nu är vi inte barn längre, nu är vi Kristus. Och nu är det Jesus Kristus som, uttrycker jag lite oegentligt kanske, men som tänker för oss, om jag får säga så. Det är han som vägleder oss. Och då kan vi titta i Filipperbrevet. Filipperbrevet, där har jag skrivit, och då är det samma sak här. Jag har då några bibelställen, men vi läser de här därför att ordet phronein, tänkandet, värderingarna finns här. Kapitel 2, vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Alltså tänk som Kristus Jesus. Och likaså i tredje kapitlet, vers 19. Där står det. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Så det här är alltså det första som Paulus tar upp i Romarbrevet 8:5. Alltså vad är det vi tänker på? Vilka värderingar är det vi har? Vad är det vi längtar efter? Vad är det vi önskar? Det är en viktig punkt med andra ord. Och nu behöver vi inte tjata mer om det. Men man tänker alltså på det kötsliga eller man tänker på det andliga. Det andra som står här, det är alltså, vi kallar det då för livsstil. Det står i vers 6. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Andens sinne, när vi tänker efter anden, då kommer ju andens frukt, liv och frid. Så i våran livsstil som kristna, våran livsstil utvecklas när vi vandrar efter anden. Präglas av liv och frid. Ja, i Galaterbrevet så räknar han ju upp, jag vet inte hur många, kärlek, glädje, frid, tålamod, trofasthet, saktmod och vad det nu är för något. Det är ytterligare några, va? Det är sådant som växer fram, alltså, som präglar det nya livet vi har i Kristus Jesus. Alltså ytterligare ett kännetecken. De som lever efter sin kötsliga natur, de präglas av motsatsen. Oro, ängslan, strävan, man armbågar sig fram, man ska ha och så vidare och så vidare. Det är olika livsstilar beroende på att det är olika liv i botten. Så det är ganska tydligt att det är olika liv. Det är rätt omskakande tycker jag att kunna upptäcka att det är så stora skillnader. För vi vill ju gärna tänka att det är ingen skillnad mellan oss människor. Vi är alla lika mycket värda och så vidare. Och det är vi ju naturligtvis i en mening. Men det är ju väldigt skillnad på att vara död eller att vara levande. Det är ju stor skillnad. Man kan se likadan ut om man är död eller jämfört med om man är levande. Men det är ju en väldigt stor skillnad vad som kommer ut, vad som kommer fram. Och vi ska vara tacksamma och måna om det liv som vi har i Kristus Jesus. Vi ska få ytterligare, ja förresten, vi kan titta i liv och frid. Alltså Gud är liv, det har skrivit där vers 2. Livets andeslag har Kristus Jesus gjort mig fri. Det är alltså livet som Gud är liv. Jag tänker också på 14 kapitlet, det är en av mina älsklingsversar. 14 kapitlet, den 17 versen. Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Det här har jag tänkt på så många gånger när vi håller på i våra församlingar och vi planerar programmet för hösten och vi räknar hur många som kom på den där samlingen och så vidare. Va? Men vi använder ju fel måttstock. Vi mäter mängder och vi mäter hur många som kommer och vi mäter om vi, jag vet inte hur vi mäter egentligen. Vi skulle egentligen ställa mäta med Nya Testamentets måttstock när vi har våra samlingar. Hur mycket frid fanns det ibland oss? Hur mycket glädje präglas den här samlingen av? Hur mycket rättfärdighet regerar ibland oss? Det är den måttstocken för det nya livet. Så där syns det alltså med i livsstilen. Och sen det tredje som Paulus tar upp här, det är ju attityderna. Därför står det i vers 7. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det är den attityd man har emot Gud. Man har en fientlig inställning emot Gud. Eller som det står i Romarbrevet 5 kapitlet där i vers 10. Ty om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud. Det var vår inställning, vår attityd till Gud innan vi blev försonade med Gud. Kanske det finns ju människor som till och med säger att Gud finns inte. Jag bryr mig inte om han finns. Det är den köttsliga naturens attityd. Och vi ska vara lite försiktiga med våra domar därför att vi har ju själva köttslig natur kvar. Va? Men det visar ju bara hur viktigt det är för oss att vi tar vara på vår nya natur, delaktigheten utav Kristus och allt det vi har fått där. Det är där vi ska relatera, det är det vi ska stärka, det är det vi ska bygga vidare på eller växa i. Det står också i, ja just det kan vi hoppa över, det var ett annat bibelställe bara, vi hoppar över det. Vi nöjer oss med det där med attityderna, fientliga attityden. Hur mycket mer ska vi då inte bli frälsta sedan vi har blivit hans vänner? Står det också i Romarbrevet 5 tror jag. Vi har gått från fiendskap till vänskap. Och sen det sista här då, tecknet på de här olika livsstilarna. Det är då i 7b. Det, köttet underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Alltså förhållandet till lagen säger någonting om det liv som vi är bärare av. Och här har vi ju talat om tidigare, så jag kan inte upprepa allting igen. Men vi har ju sagt det så många gånger att förut så levde vi under lagen. Nu lever vi inte under lagen, nu lever vi under nåden. Men det visar sig ju att många kristna som lever under nåden i Jesus Kristus är kallade att vandra efter anden, låter fortfarande lagen tala in i sina liv. Och varje gång så kommer vi i underläge. Man är alltså inte död i förhållande till lagen. Man är inte likgiltig i förhållande till lagen. Utan man låter den tala in i sitt liv. Och då talade vi länge om det då. Men jag tror att det var Martin Luther eller som sa det här. Eller om jag läste någon annanstans, spelar ingen roll. Men vill du bli fullkomlig? Jo, det vill jag ju bli. Så ställ dig inte under lagen, utan ställ dig under Kristus. Det är skillnaden. Vill du bli fullkomlig, så ställ dig inte under lagen, utan ställ dig under Kristus. Därför när du ställer dig under lagen så kommer du alltid att komma till korta. Eller du kommer att blåsas upp i någon sorts högmod att du är bättre än andra. Det är effekterna av lagen. Och det är vad kapitel 7 handlar om. Vi måste vara livrädda för lagen, menar jag. Också för lagens tredje bruk, det vill säga den som säger, är du kristen, då måste du vara sån och då måste du vara sån. Ja, men måste vi inte det då? Jo, det måste vi kanske, men när vi är i nåden och i anden, då är det evangeliet som är drivkraften. Alltså min önskan att bli lik Kristus, det är det som är drivkraften. Inte vad andra tycker och tänker om mig. Det är anden som är drivkraften, det nya livet som är drivkraften och som jag ska vara lyhörd för och som jag ska växa i. Ja, men jag kommer till det sedan här också. Det finns ju mycket förmaningar i Bibeln och särskilt i Paulus och så, va? Ja, det gör det. Men varför finns de där och hur ska vi förstå dem? Då är det så här med här har jag den anteckningen. Då är det så här med lagen, att, eller förlåt, med förmaningarna, att det heter på grekiska parakaleo. Det egentligen betyder att man åkallar en hjälp, eller till och med ännu mer att man inte bara åkallar hjälp utan man får hjälp. Parakaleo, som översätts med förmanar. Jag förmanar er, jag parakaleo er och så vidare. Det betyder uppmuntran. Alltså en uppmaning, eller till och med ännu hellre ett trösteord. Ett evangeliskt, ett stöd för dig. Alltså inte ett pekfinger. Inte ett översitteri där någon skriver dig på näsan vad du ska göra eller inte göra. Du kommer i underläge eller du ska försöka leva upp till det. Det är inte vad ordet betyder. Utan det betyder att man uppmuntrar, puffar på och så vidare. Nåja, frågan är, varför behövs det förmaningar? Räcker det inte med att anden är drivkraften och att vi vandrar efter anden? Nu säger du att vi måste ha förmaningar också. Ja, jag säger att vi behöver ha uppmuntran. Vi behöver stödja varandra och hjälpa varandra. Varför det då? Jo, fyra skäl. Det första, vi är inte syndfria. Vi är fortfarande köttslig natur. Vi är fortfarande ofullkomliga. Och i den meningen så är det ju bra att Paulus har de här förmaningarna. Att han hjälper oss, att han tröstar oss, att han visar vägen. Det är ju inte för att fördöma oss. Det är ju för att hjälpa oss. Det är det som är stora skillnaden. Och vi behöver den hjälpen eftersom vi inte är syndfria. Och det finns tre skäl till att vi behöver, eller att vi är lyhörda för förmaningarna. Det andra skälet är att vi är inte framme vid saligheten. Vi är ju på väg. Det står ju att vi ska vandra efter anden. Det är presens där i grekiskan. De som vandrar efter anden. Det är inte någonting som vi har gjort en gång. Utan det är någonting som vi gör dagligen. Det vill säga vi är inte framme ännu. Framme är när vi lämnar jordelivet och när vi tar oss in i det fullkomliga. Och dit är vi på väg. Men innan vi är där så behöver vi ha de här uppmuntrande orden. Trösten och stödet. Förmaningarna. Alltså behöver vi förmaningarna. Men det är inte samma sak som lagens tredje bruk. Där man försöker gå till rätta med varandra. Utan det här är någonting mycket finare. Plötsligt så kan man ju börja uppskatta förmaningstalen som finns i breven. Jag har säkert berättat om det när jag inte förstod det här. Och tänkte att jag vill bli en bättre kristen. Så läste jag igenom, jag tror det var första Timoteusbrevet. Så strök jag under allting som man skulle göra. För jag tänkte, då kan jag göra det. Det är bara att den här listan blev så lång. Och det blev svår också. Och till sist insåg, det här kommer jag aldrig att klara. Jag läste hustavlan, jag läste förmaningarna på fel sätt. Idag när jag har upptäckt utgångspunkten, livet i Kristus och att vandra efter anden. Och jag har en längtan efter att komma vidare i evangeliets sanning. Då läser jag samma sak. Men jag ser det som en uppmuntran, en vägvisning, någonting som... Och det här skulle jag vilja. Det här skulle jag vilja. Och det här är svårt, men jag ska be att Gud hjälper mig med det här. Liksom på ett annat sätt. Samma ord. Eller som jag kommer ihåg när jag var skolpräst i Stockholm. Det är ju många år sedan nu. Så vi var på ett skolungdomsläger och så var det en som frågade om de 10 budorden. Och så sa han så här: men du Håkan, kan man läsa det så här? Att Gud säger, du ska inga andra gudar hava jämte mig. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Tänk på vilodagen. Att han inte säger det bara som så att säga ett förmanande ord, att han liksom gör det med pekfingret. Utan kan man förstå det så här, att när du kommer in i löfteslandet, när du kommer in i löfteslandet, när du kommer in i Jesus Kristus, då ska du komma en underbar tid. Då ska du inte ha några andra gudar jämte mig. Då ska du inte missbruka Herren i Guds namn. Då ska du tänka på vilodagen så att du helgar den. Man kanske till och med varenda dag i veckan blir vilodagen som vi helgar. Alltså man läser på ett annat sätt. Och skillnaden, den ligger här inne. Eller i vårt sätt att tänka. Det är därför som undervisningen är så viktig. Och det är synd och skam att det undervisas så lite i Guds ord. Det skulle ju flöda med Guds ords undervisning i alla församlingar. Inte bara veckoligen utan oftare än så. Så, det var två skäl. Vi är inte syndfria. Vi är inte framme vid saligheten. Det tredje, vi är medborgare i Guds rike. Och så gör jag tillägget, det förpliktar. Om du är ett Guds barn, om du är en kristen, om du är medborgare i Guds rike, då skulle du vara glad för alla förmaningarna. Det är ju förpliktande. Man vill ju leva upp till sitt medborgarskap. Därför behöver Paulus skriva om förmaningarna. Förmaningarna är inte drivkraften för våra liv, utan det är ett resultat utav det liv som vi lever i anden. Och det fjärde och sista då, förmaningarna som Paulus ger i sina brev är meningsfulla därför att vi har den heliga ande i oss. Det finns en mottagare hos oss. Vi tar emot ordet, vi tar emot förmaningen med glädje och säger, ja, just så, det vill jag också göra. Och när vi känner av den kötsliga naturen som Paulus talar om i det sjunde kapitlet, då blir vi också förtvivlade. Då kan vi också säga att det som jag inte vill göra, det gör jag. Och det jag vill göra, det gör jag inte. Det blir ju en sorg i våra liv. Det blir inte en längtan. Det blir en sorg. Men en sorg efter Guds sinne, den är inte farlig. För den leder till syndabekännelse. Eller den leder till att jag förnyar, så att säga, min relation till Kristus. Jag stärks i min relation till Kristus. Och det är det vi behöver ha för ögonen hela tiden. Nåja, det var det då, va? Och därmed så tycker jag att vi har gjort klart verserna 5 till och med 8. Som nu har visat på de här två olika livsstilarna, de här fyra kännetecknen. Människans värderingar, människans livsstil, människans attityd och människans förhållande till lagen avslöjar på vilken väg vi går. Så återigen, akta dig för lagen, men var lyhörd för förmaningarna. Nu kommer vi till verserna 9 till och med 11. Och det här är då nytt. Och då har jag som överskrift de som lever efter anden. Och det här är egentligen då fortsättning på vers 4. Det står att lagens krav uppfylls i vers 4. Uppfylls i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Att leva efter anden, att vara under Kristus och att leva efter Kristi lag, efter anden, det är att uppfylla lagen. Alltså att uppfylla lagen är inte att vi gör allting rätt och riktigt. Om vi nu skulle kunna göra det så vore väl det väl bra i och för sig, va? Men det kan vi ju inte göra. Men vi kan komma in i Kristus, vi kan komma in under Guds nåd. Och leva i Kristus. Och där är ju lagens fullbordan. Vi lever i lagens fullbordan. Inte därför att vi har gjort den, utan därför att han har gjort den. Och vi är delaktiga av det som han har gjort. Han uppfyllde lagen och vi fick del av den här fullbordan. Det är ju en enastående gåva. Och då kanske någon tänker så här. Ja, men jag gör ju fortfarande fel och så. Ja, men nu ska vi nog inte överskatta våra brister. De är inte så märkvärdiga. Det är väl sånt som alla människor. Vi är ju människor. Och vi har köttslig natur. Det är väl ingenting att bråka om. Utan se till nu att ta vara på och gå i det nya. I det liv som Herren har gett dig. Nu ska vi se då vad han säger här i verserna 9 till och med 11. Ni däremot. Där ser du ju kontrasten. Att nu talar han om kristna. Innan var det icke-kristna. Ni däremot. Nu kommer han till oss. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alla förmaningar tar sin utgångspunkt i detta att Guds ande bor i er. Det är det som är anknytningspunkten, förmaningen. När Guds ord kommer till oss. Så är det detta att det finns en mottagare. Guds ande bor i er. Sen tror jag att den här versen 9. Den är dogmatiskt väldigt viktig. Här finns en läropunkt nämligen. Som säger den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och jag är väl medveten om att man kan definiera ordet kristen på ganska många olika sätt. Men vi har ju här konsekvent hållit oss till den paulinska definitionen. Paulus han använder aldrig ordet lärjunge till exempel. Utan han använder ordet de heliga, de rättfärdiggjorda, de älskade, de kallade, de utvalda. Eller skulle vi kunna säga de kristna. Det är alltså alla de som har tagits förflyttats in i Jesus Kristus. Och därmed också fått del av hans ande. Som fötts på nytt. Fått ett nytt hjärta och ett nytt sinne. Det är de som är kristna. Och jag tror att det är så. Det säger jag inte för att vara dömande. Utan jag säger det som en upplysning. Och kanske också kunde vara en uppmuntran för oss. Jag tror att det finns i våra församlingar. Också långt in i gudstjänstlivet och så. Många som inte är kristna, men som tror att de är kristna. Som är lärjungar, kanske till och med ivriga lärjungar. Behöver inte vara lata, de kan vara ärliga. Behöver inte vara motsträviga, ha en vilja. Men de är fortfarande sina egna herrar, de är fortfarande under lagen. De har inte befriats och satts in i Jesus Kristus föds på nytt. Det här tycker jag är så tänkvärt därför att jag träffar människor där jag uppenbarligen märker att det här är goda människor, de är fina människor och de är ärliga lärjungar och så. Om jag kan se det så kanske jag kan tillföra någonting av Guds ord eller av Guds ande. Vi kan lyfta in dem så att säga ordentligt va? Jag säger det inte för att vi ska vara för mer därför att vi är vissa om att vi är Kristus. Jag säger att är vi i Kristus så är vi dessutom skyldiga kan man säga att hjälpa våra bröder och systrar som är på väg. Det var ju Paulus hållning till förhållande till judarna i allra högsta grad. Så betedde han sig så. Och så ska vi också bete oss. Men jag tror att det är en viktig läropunkt detta. Att den som har Kristi ande tillhör honom. Den som inte har Kristi ande tillhör honom inte. Det är en viktig punkt. Och vi behöver ingen annan definition. Det är sant att i en människa, i varje människa, också en kristen människa, så bor synden. Men i en kristen människa så bor också den helige ande. Och det är en väldig skillnad. Det är en stor skillnad. Anden är alltså förstlingsgåvan, förskottet av saligheten in i våra liv. Den som tar tag i oss och gör oss till kristna. och kallar oss till att vandra efter anden, kallar oss till att leva helgelsen. Det är det som, det är det nya livet som förändrar vår livsinriktning. Det är det som gör att vi får nya värderingar, ny livsstil, ny attityd, nytt förhållande till lagen, till förmaningarna. Det är andens verk, att vi har fått del av Kristi ande. Så när vi placerades i Kristus, då placerades vi också i anden. Så nu ska vi vandra efter anden. Paulus skriver att anden bor i oss. Nu har jag skrivit upp här en rad bibelställen och jag tror inte att jag ska läsa. Jag kan läsa upp dem, men vi slår inte upp det för det tar för lång tid. Vi har så kort tid på oss. Vi måste snabbt gå igenom det här. Skämt åsido, jag har skrivit så här. Gud har sänt sin ande till oss. Galaterbrevet 4:6. Som ett förskott. Första Korinthierbrevet 1:22 och 5:5. Gett oss att dricka av anden. Första Korinthierbrevet 12:13. Gjort det möjligt så att vi kan leva av anden. Galaterbrevet 5:18. Våra kroppar har blivit en helig andes tempel. Första Korinthierbrevet 6:19. Andra Korinthierbrevet 6:16. Vi lever efter anden. Det var ju det som vi har läst här det står i vers 5 till exempel. Och anden bor i oss, läser vi i vers 9. Guds ande bor i er. Och utan anden tillhör vi inte honom, eller vi tillhör honom. Alltså allt det här är ju bara olika sätt, infallsvinklar, olika sätt att lyfta fram olika aspekter utav att vi är i anden. Så vi är rikt begåvade när vi är i Kristus Jesus. Här finns alla möjligheter framöver. Som sagt, vi skulle kunna slagit upp alla de här bibelställena och ännu mer då, va? Men jag tror att jag reserverar det till kompendiet här för att spara lite tid. Sen så står det då i vers 10. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Det som kommer här nu i vers 10 och vers 11 och 12, det är två stycken sakuppgifter kan man säga. Det vill säga det ligger ingen kallelse i det här nu som jag ska säga, utan bara en ren upplysning. Två sakuppgifter. Den första sakuppgiften, den första upplysningen, det är den som jag läste. Att kroppen är död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Det är bara en ren sakupplysning. Och då när det står så att kroppen är död för syndens skull, då är det ju kroppen i första hand, alltså syndakroppen, alltså den kötsliga naturen som åsyftas. Det är ju inte den fysiska kroppen, utan det är ju synden, den kötsliga naturen, alltså syndakroppen som han säger på ett annat ställe. Den är hemfallen åt döden, eller den slutar i döden för syndens skull. Och så måste det vara. Den är alltså lagd under förgängelsen för syndens skull. Titta i kapitel 5, vers 12. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Det bara är på det sättet. Sen i det sjätte kapitlet så står det i vers 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För vi har ju tagits in i Kristus. Så hans död och hans uppståndelse blir vår död och vår uppståndelse. Det här har nu skett, och så står det 6b. för att syndens kropp ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Så detta med att vi har dött med Kristus, som är ett sorts ontologiskt faktum. Det är någonting som vi har skett, som har skett genom tron. Vi är förenade med honom. Det betyder att det också kommer att ske i praktiken. Så syndens kropp är alltså hemfallen åt döden. Sjunde kapitlet, där står det i vers 24. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Så där har du tre bibelställer, kapitel 5, 6 och 7. Där det står klart och tydligt att kroppen är död för syndens skull. Men i kroppen finns också den helige ande. Och det gör nu en stor skillnad. Därför att det står här att anden, om den ande som uppväckte Jesus från de döda bor i oss, då ska han också uppväcka oss och våra kroppar för rättfärdighetens skull. Vers 10. Och det har skrivit så här, jag tror jag läser innantill här. Tidigare, innan vi blev kristna, när vi fortfarande var kvar, så att säga, i Adam, då var döden ett straff för syndens skull. Syndens lön är döden. Men eftersom Kristus har tagit vårt straff och syndabördan på sig, så är döden inte längre ett straff, utan det är ett sätt för oss att lämna den här tidsåldern för att gå in fullständigt, fullkomligt i den nya tidsåldern. Det betyder alltså att när vi uppstår med Kristus, när vi förhärligas, då ska vi få nya andliga kroppar. Det betyder att graven är en dörr till himlen. Kroppen som läggs ner i jorden är en sådd för den nya skörden. Döden och uppståndelsen, det är vår himmelska födelsedag. Olika bilder. Så ska du se på din död, och så ska jag se på min död. Att när kroppen läggs ner på kyrkogården, då är det ett frö som ska växa upp med en ny andlig kropp. Det är, jag läggs ner i graven, det är en dörr som leder mig, som jag går igenom in i himmelen. Det är min himmelska födelsedag. Min dödsdag är min himmelska födelsedag. Skulle jag inte längta till den dagen? Jag har frågat mig själv många gånger. Jag får väl erkänna det. Och jag kan göra det för att jag misstänker att ni kanske också har tänkt så. Är det verkligen sant? Kan det verkligen vara så att jag uppstår från de döda? Och jag landar i att ja, så måste det vara. Allt annat vore fullständigt meningslöst. Faller ju alltihopa. Och jag kan meditera över vad det är att komma över på andra sidan. Men jag har väldigt svårt att föreställa mig det. Väldigt svårt. Jag har stannat vid de där enkla bilderna. Alltså det himmelska Jerusalem, en stad. Och man kan känna igen människor. Allting är roligt och så här. Jag kan inte föreställa mig på något annat sätt. Då får jag väl hålla mig till de där barnsliga bilderna. Jag kan ändå inte göra så mycket åt det. Det är ju som det är, menar jag. Men här är ju den springande punkten. Och den bygger på att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Han är den förstfödde från de döda. Han har visat vägen. Om vi ska vandra efter anden, om vi ska gå i hans fotspår så att säga, då måste det vara något oändligt mycket mer och rikt än att bara leva en viss livsstil här på jorden. Och sen är det slut. Det är visserligen stort nog att kunna ha den drivkraften redan här i tiden. Men det måste ju vara realistiskt också. Det måste ju vara sakligt att det bär hän dit. Det sägs att det bär hän. När han skriver så här, Paulus, att om vers 10. Om Kristus bor i er, då är det inte ett om för att ifrågasätta det hela. Det kommer ju igen sen i vers 11. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda. Det är alltså inte för att ifråga, utan du ska nog, det kanske hade varit bättre om det hade stått så i översättning. Eftersom. Alltså inte om som ett få, utan om det nu är så. Eftersom Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden liv för rättfärdighets skull. Och eftersom hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, så ska samma sak hända med er. Så ska man förstå det. Så det är den första sakuppgiften. Och då ska du se här att i vers 11 så står det, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Här står det alltså i futurum. Detta är någonting som ligger framför oss. Han skall göra det. Det har inte skett. Utan vi lever mellan att vi är infogade i Jesus Kristus, i hans död och uppståndelse. Vi är inlemmade i hans kropp. Det är startpunkten. Vi är delaktiga av anden, det är startpunkten. Men vi är på väg till det skall förverkligas också i våra kroppar. Efter att vi har lämnat jordelivet. Så däremellan är vi på väg. Och det är däremellan som vi är kallade att vandra efter anden. Jag kan väl se om vi inte kan hinna med den andra sakuppgiften. För det här är den första sakuppgiften. Den andra sakuppgiften, den kommer då i vers 12 och 13. Så jag läser vers 12 och 13 också. Vi har alltså skyldigheter, bröder. Men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Så den andra sakupplysningen, det är helt enkelt den att vi har skyldigheter emot anden. Han har köpt oss och vi är inte längre våra egna. Så det här är ytterligare ett skäl till att vi inte ska orientera oss efter vår köttsliga natur. Eller gå tillbaka till Egypten, höll jag på att säga. Gå tillbaka under lagen. Eller liksom bara hitta vår identitet i synden, så att säga. Utan rent sakligt är det så att vi tillhör inte den sfären. Vi tillhör Gudsriket. Ofullkomliga som vi är. Men på grund av att Jesus Kristus har fångat oss och gjort oss till sina. Han är Herren, vi är hans tjänare, hans dolos, hans slavar om man skulle vilja. Ja, men då har vi skyldigheter mot vår Herre. Det är en krass, saklig upplysning. Och återigen, därför kan vi inte välja att göra som vi själva vill. Det är alltså på ett sätt väldigt enkelt att vara en kristen, att vara lyhörd och lydig. På ett annat sätt så är det väldigt svårt, därför att jag märker det när jag vandrar efter Guds ord och tillgodogör mig himmelrikets värderingar och jag förstår att jag ska lyda detta, då märker jag att då går jag mot strömmen, mot tidsandan. Och då är det inte så enkelt. Men här gäller det att se upp. Här gäller det att vara eftertänksam och här behöver vi varandra. För de värderingar som råder, inte minst i vårt land, i Sverige, de är ganska långt borta ifrån det som Nya Testamentet undervisas om. Jag kommer att tänka på det vid ett tillfälle, och jag har väl sagt det här tidigare, men det tål att upprepas, att vi vill ju alla komma till källan. Vi vill ju dricka av källan, vi vill ju få del av livskällan, få del av det som verkligen är av Gud och som Gud har skänkt oss. Det är bara det att jag insåg det, att ska jag komma till källan, då måste jag gå mot strömmen. Så ser det ut. Du kan inte komma till källan om du inte går mot strömmen. Flyter du med strömmen så tas du bort från källan. Du går åt fel håll. Och flyta med strömmen, som en klasskamrat sa till mig för många år sedan, det kan ju till och med en död hund göra. Och så ser man så många kristna som flyter med strömmen. Och så undrar de vart Gud är någonstans. Ska vi leva nära Gud, så måste vi gå mot strömmen. Så det är enkelt att vara kristen i en mening, eftersom det är den heliga ande som driver oss. Och det är svårt i en annan mening för den naturliga människan, så att säga. Det ska vi komma in lite mera på, men det hinner vi inte idag. Men jag kan visa er på i alla fall att här då i vers 12 så står det att vi har alltså skyldighet emot honom som har köpt oss, mot honom som vi tillhör. Här finns ju den där antydan som jag inte tycker om jag ska vara ärlig, men som vi inte ska slinka förbi. Men det står ju så här då, vers 13, om ni lever efter köttet och så vidare. Alltså här finns ju tydligen en möjlighet också för de som är i Jesus Kristus. De som ska vandra efter anden. Så finns ju en möjlighet, inte ett val. Men det finns ändå en möjlighet att komma fel, att göra fel. Att orientera sig efter den kötsliga naturen. Som han skrev i 1 Korinthierbrevet 3, 1 och följande. Jag kunde inte tala till er som till mognade kristna. Utan fick tala till er som spädbarn i Kristus. Som till kötsliga människor. Inte därför att de är kötsliga människor. De är andliga människor. Men de beter sig som kötsliga människor. Och den faran är ju uppenbar för oss också. Återigen, därför behöver vi de här förmaningarna. Och det som ska hända och som vi ska tala om nästa gång, det är ju det som står här i slutet på vers 13. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni få leva. För där inställer sig ju frågan, hur går det till när jag dödar kroppens gärningar? Och det ska vi tala om nästa tisdag. Så blir du ängslig nu, så behöver du inte komma nästa tisdag. Och blir du lite nyfiken på hur man gör, så kan du komma nästa tisdag. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig att vi får vara trygga i gemenskapen med dig. Du är inte någon slavdrivare i den gamla meningen, utan du är en herre som har gjort allt för oss. Som älskar oss. Du är den som ger oss utav ditt ord rikt och utav din heliga ande rikt. Och du lockar oss, du tröstar oss, du lyfter oss och du bär oss när vi inte orkar gå själva. Herre, ge oss den här himmelska kraften, den heliga andes kraft genom ordet och genom sanningen. Så att vi kan få leva i den ström som kommer ifrån himmelen. Att den ström som leder oss till källan. Vi tackar dig för att vi får tillhöra dig. Att vi får lyssna till ditt ord. Lyssna efter din röst. Nu överlåter vi oss till dig. Vi ber att du verkar i våra hjärtan, i våra liv. Genom det ord som du har talat. Amen. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var Romarbrevet vi håller på med. Och det här var del 29. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30 och måndagar här i närradion klockan 19. Sen kan du också lyssna till det på Värnamo församlings hemsida. Du går in på värnamopastorat.se och så klickar du på närradion och sedan bibelförklaringar. Och sen kan du lyssna till alla Håkan Sundlidens bibelförklaringar där och ladda ner dem. Det här var då sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Efter sändningens slut så får du lyssna till Radio MF och Missionskyrkans söndagsgudstjänst.